Först en knivhuggning av en man i 40-årsåldern och sen våldsamma protester, butiker som har länsats, personer iklädda masker som har skjutit fyrverkeripjäser, antänt fordon, soptunnor och i vissa fall till och med byggnader. Så här har det sett ut i Belfast i Nordirland de senaste dagarna. Och inte bara i Belfast, de här protesterna har spridit sig också till andra delar av Storbritannien, Manchester, Edinburgh och London. Vad är det egentligen som har hänt? Vad är det som ligger bakom de här upploppen och hur kunde de här protesterna bli så stora? Det ska nyhetspodden handla om idag. Jag heter Alexander Beijer och med mig har jag min kollega Maja Nordman. Ja, protester, stölder, brinnande fordon och till och med brinnande byggnader. Maja, du har nu satt in dig i det här som har skett i Belfast i Nordirland. Så hjälp mig förstå, vad är det alltså egentligen som har hänt?
Nå, jag kan börja med att säga att det som hände i Belfast förra veckan låter jätte otäckt. Jag ringde upp Ivan Gosic, han är statsvetare och fredsforskare och specialiserar sig på hur krig och fred ser ut i städer. Och det råkar nu sig bara vara att han var på väg till Belfast förra veckan och kom dit mitt i det här kaoset. Och han beskriver nästan en rädsla för att ens vara ute på gatorna.
Men när jag anlände, det var ju en dålig bra, hur man vill kalla det, timing för mig, men jag anlände i onsdags. Som var då liksom dagen efter de största våldsamheterna. Och då var det, ja, men det var lite som att anlända till en spökstad. Bland immigranter och folk som då är icke-vita så var det ju självklart folk rädda, oroliga. Många vågar inte gå hem, många vågar inte lämna hemmet, gå till skolan, gå till jobbet.
Han kom alltså dit med buss när en buss kvällen innan hade bränts upp. Så det var jättelite bussar som gick. Han satt på bussen med en pappa som försökte få hem sitt barn från en skolutflykt. Det fanns hot om att det skulle finnas såna här checkpoints utplacerade över hela staden. Och speciellt då butiker och restauranger med utländsk koppling som höll stängt. Mm. Tänk typ Kina-restauranger eller matbutiker som säljer arabiska eller asiatiska produkter. För att det var ju faktiskt så att utländska företagare blev saboterade dagen innan.
Mm.
Och det gick ju till och med runt människor och knackade på dörrar till hem där det bor invandrare. Vilket Ivan säger att tyder på att det här var nog någonting planerat för att man tar inte reda på bara några timmar var invandrare i en stad bor. Det här ledde ju till en evakuering av invandrare och de slussades runt staden. Sjukhusen till exempel så lät sin icke-vita personal sova över ifall de var för rädda för att gå hem. Och det är just invandrare som drabbades hårdast här, men Belfast är en väldigt segregerad stad där det finns mycket konflikter mellan så kallade lojalister eller protestanter och republikaner eller katoliker. Så att det var en väldigt infekterad situation och det var inte bara invandrarna som var rädda.
Mm.
Men man kan alltså säga att det här händelseförloppet lite fick sin början i misshandel eller till och med ett mordförsök kan man väl säga. Det var en sudanesisk asylsökande som knivhögg en 40-årig nordirländsk man. Och som tur överlevde den här mannen, han behandlas nu på sjukhus. Men videor av den här händelsen spreds. Man ser alltså när den här misstänkte asylsökande mannen sitter gränsle över offret och hugger mot ansikte och halsen. Den här videon spreds på sociala medier. Högerextrema figurer som till exempel Elon Musk och någon som går under aliaset Tommy Robinson som har blivit jättekänd i just Storbritannien, så de börjar uppmuntra till protester. Den här offrets familj försökte vädja om fred, men det lugnade inte ner situationen.
Jaha, Maja, sådär. Nyhetsmänniska som man är så har jag såklart, efter att jag såg videon på de här protesterna så har jag också försökt förstå mig på bakgrunden och jag har kommit fram till att Nordirland i sig har en ganska svår och komplicerad historia. Spelar det någon roll i det här?
Ja, faktiskt väldigt mycket. Som jag sa, Belfast är en segregerad stad. Du kanske har hört om en tid som kallas The Troubles, alltså den del av historien där konflikten mellan de som nu i alla fall förr identifierade sig som britter och de som identifierade sig som irländare. Och för simpelhetens skull i det här avsnittet så kan vi nu i alla fall kalla lojalister, alltså de som vill höra till Storbritannien, för protestanter, och de som historiskt sett har vilja höra till Irland för katoliker. Mm-hmm. Men Nordirland är nog ett ganska sekulärt område, och det är inte bara religionen som utgör identiteten. Men nu för simpelhetens skull helt enkelt. Den här konflikten mellan de här människorna så svalnade i alla fall ner 1998 efter flera årtionde av väldigt het konflikt. Då skrevs långfredagsavtalet under. Och det här betyder att Nordirland fick självstyre under Storbritannien. Och sen dess har makten delats mellan katoliker och protestanter. Ivan Gusic, som jag alltså har pratat med, så säger att det här fredsavtalet nog till viss del har lyckats, men det har inte gynnat arbetarklassen, och det är ett stort problem.
Många av de här positiva grejerna som har kommit med fredsavtalet koncentrerar sig till medelklassområden. De har fått bra jobb på bra företag. De har råd att köpa finare hus. Medan arbetarklassen har liksom nästan inte fått det sämre, men i många avseenden så har den inte fått det bättre. Utan många är fortfarande arbetslösa. Politikerna levererar inte. Det finns stora drogproblem, stora fattigdomsproblem. Och när det då kommer in andra så är det väldigt enkelt att säga att det är på grund av dem vi inte har det bra. Men egentligen så är det för att du har en stat som inte fungerar. Efter 98 har stora delar av den perioden så har det lokala parlamentet inte fungerat. För att de olika partierna inte kommer överens. Så de levererar inte till befolkningen.
Du sa, Maja, att Belfast i sig är en väldigt segregerad stad. Vet vi, och alltså, det har också varit huvudort för de allra intensivaste protesterna. Vet vi vem det är som har protesterat?
Det här är nog jättesvårt att uttala sig om innan det finns förundersökningsmaterial från polisen. Det är helt enkelt jättesvårt att säga. Men Ivan Gusic, som alltså har funnits på plats i staden, så har hört anekdotiskt bevis på att det skulle vara unga protestanter som alltså har luggit bakom de här rasistiska upploppen. Men det är nog inte riktigt så enkelt. Det går ju inte att dra ett helt folk under samma kam. Det kan också finnas katoliker inblandade, och det finns förstås protestanter som motsätter sig de här upploppen.
Mm. Du nämnde att det här i princip, eller i alla fall till synes, fick sin start från en enda misshandel, ett enda mordförsök, en sudanesisk asylsökande som knivhögg en nordirländsk man. Hur kommer det sig att ett enskilt brott kunde, eller misstänkt brott kunde, orsaka så stora upplopp?
Det var lite det jag tänkte också, att det var liksom ett enda brott som ledde till enorma upplopp. Och jag frågade Ivan Gusic den här frågan, och han sa att det är nu inte riktigt så enkelt, men folk säger att det var den utlösande faktorn. Men egentligen handlar det ju om en väldigt ovanlig händelse. Invandrare i Nordirland är väldigt få, och det är ett ganska nytt fenomen att folk immigrerar till Nordirland. Ivan uttryckte sig ganska bra när han sa att man flyttar ju från bomber, inte till bomber. Nordirland har ju varit ett väldigt konflikthärdat område. Så man kan egentligen inte säga att det här enskilda brottet var orsaken till upploppen, utan det finns många fler faktorer som går mycket, mycket längre i historien.
Men alltså, vilka då?
Som jag sagt flera gånger nu redan, så är staden väldigt segregerad. Mm. Speciellt på arbetarklassnivå. Det här fredsavtalet som jag pratade om lite tidigare gynnade mest medelklassen, säger Ivan Gusic. Till exempel syns den här segregeringen på att man bor på väldigt olika håll. Ett område kan vara helt protestantiskt eller helt katolskt. Det finns förstås också neutrala ställen. Det här syns väldigt bra i så kallad social housing, alltså inkvartering, boende som kommunen eller staden fixar. När fredsavtalet skrevs under när Nordirland egentligen grundades, så designades det lite så att det skulle finnas två protestanter på en katolik. Idag är uppdelningen mellan de här två grupperna ungefär 50-50. Men de här bostadsområdena fortsätter vara segregerade. Det betyder att det finns en bostadsmarknad för katolikerna som är väldigt överhettad och en för protestanterna där det helt enkelt finns tomma lägenheter. Som jag sa är invandring ett ganska nytt fenomen i Nordirland, men de invandrare som har flyttat in dit flyttar förstås till billiga bostadsområden, och det har råkat då vara de här protestantiska.
Mm.
På samma gång så kämpar Nordirland med de här vanliga problemen. Fattigdom, arbetslöshet, det är långa köer till läkare, bostadsbrist på den katolska sidan. Det här har lett till att det har blivit lite av en territoriell konflikt. Protestanterna undrar kanske lite att vad gör de här invandrarna på så kallat vårt område. Sen för att göra det här ännu mer komplicerat så kan vi också gå in på klyftan mellan protestanter och katoliker, och att det har blivit en sån här fienden av min fiende är min vän typ av inställning. På den katolska, alltså irländska sidan, är man solidarisk med palestinier, och då hör det alltså till att protestanterna ska heja på Israel. Och samma sak utåt hade blivit lite här också. Det sägs då alltså att det unga protestanter som har orsakat upploppen, och då vill katolikerna ta invandrarna i beskydd. Så det finns jättemånga faktorer som spelar in på det här, och Ivan Gosic säger att det är jättesvårt att säga om det finns en enda stor orsak eller om det är alla de här små grejerna som har lett till de här hemska, våldsamma upploppen.
Mm. Ja, lite så här att många bäckar små, och sen behövs det bara någonting smått för att allting ska koka över på samma gång.
Precis.
No, jag har sett nu då videor från Belfast i diverse olika medier, bland annat på vår sajt på Svensk Yle Fi, och det har ju minst sagt sett illa ut. Det berättade ju Ivan där tidigare också. Hur går man vidare från det här i Nordirland?
Jag kan börja med sån här ljusglimt att i lördags så ordnades det en demonstration mot de här våldsamma upploppen. Och många människor deltog. Ivan Gosic var där själv, och han sa att han inte förstås kunde räkna alla, men att det såg ut som att det var mycket fler människor som deltog på den här demonstrationen än i de våldsamma upploppen. Och människorna som deltog i den här motdemonstrationen, så de var också helt blandade. Det var människor från alla åldrar, och både protestanter och katoliker.
To show solidarity with the people who have been subjected to racist attacks and to the pogrom.
Så det går alltså att säga att protestanter och katoliker har gått ihop, inte mot invandrare men mot våld.
Mm.
Men ja, det finns alltså aktivister, människor som är väldigt arga på att en sån här högljudd, våldsam minoritet lyckades skapa så mycket kaos i Belfast. Ivan Gosic besökte till exempel en sån här frivillig organisation som hjälpte de här invandrarna som behövde evakueras. Och han säger att det finns så många aktivister i Belfast, men som statsvetare sa han ändå att problemet ändå ligger i politiken i Nordirland.
Mm. Nå, svår fråga, men finns det någon lösning på problemen?
Nå, Ivan säger i alla fall att allt går tillbaka till den brännande frågan. Ska Nordirland faktiskt vara en del av Storbritannien?
Mm.
Drömmen för många är ju ett United Ireland, men för många andra så är det ett mardrömsscenario. Enligt det här långfredagsavtalet, fredsavtalet från 1998, så måste alltså irländare och britter kunna samarbeta i samma regering, och Ivan sa att det är lite som att lägga Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet i samma regering, och i Finland är kanske då motsvarigheten att lägga Vänsterförbundet och Sannfinländarna i samma regering. Det går inte alltid att hitta en kompromiss. Men en till ljusglimt kan jag ändå komma med.
Okay.
Ivan säger att vi är i ett mycket bättre skede idag än vad vi ens var för 20-30 år sedan. Det här syns i att allt fler äktenskap över identitetsgränserna ingås. Studier visar att allt fler identifierar sig som nordirländare istället för britter eller irländare. Så summa summarum, det finns förutsättningar för ett mer fredligt Nordirland. Men lösningen ligger i politiken och då måste man göra någonting åt segregeringen. Ivan säger att det finns inte så många protestanter som är vänner med katoliker. Tänk själv, var hittar man sina kompisar? Jo, det är i skolorna, det är på hobbyerna. 90% av skolorna i Nordirland är segregerade. Katolska och protestantiska barn går inte i samma hobbygrupper. Det är egentligen först när man kommer upp i universitetsnivå som man börjar studera tillsammans. Staden Belfast är till och med byggd för att vara segregerad. Det märkte jag själv när jag ringde upp Ivan och han behövde gå över en gräns mellan ett protestantiskt och katolskt område. Det lät jättekaotiskt. Det var liksom en motorväg byggt mitt i stan för att man inte skulle kunna komma över till nästa område.
Jaha.
Så ja, lösningen ligger i politiken. Ivan säger att det skulle vara jättebra att komma över den här segregeringen. Men för tillfället finns det inget politiskt intresse att samarbeta. För att det är två partier som vill så olika saker som måste samarbeta i regeringen.
Tack för det här, Maja.
Tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och Maja Nordman. Som du kanske märkt om du kollar i kalendern så börjar sommaren vara här. Men ingen fara, här på Nyhetspodden kommer vi fortsätta förklara vad det är som händer i världen och varför också hela sommaren. Men med ett lite annorlunda schema. Den här veckan publicerar vi avsnitt på måndag, tisdag och onsdag. Och från och med nästa vecka hittar du ett nytt avsnitt av Nyhetspodden varje tisdag, onsdag och torsdag på Yle Arenan. Och lättast hänger du ju med om du beställer på våra notiser i Arena-appen.